äntligen, den allsvenska podden är tillbaka. Tyvärr har det blivit lite förskjutningar på schemat. Jag har varit på resande fot, träffat lite fotbollsspelare, inte kunnat vara med. Och sen ställde AIK till det för oss igår. Men vi är tillbaka. Välkommen till Per Boman och Robert Laul.
Tack, tack.
Vi börjar med den som är hetast för tillfället. Och då får vi börja med den rapporten som är hetast för tillfället. Per Boman och AIK. Det är bara att köra, det är din show.
Ja, och kom igen nu Boman. Du är för fan bott på fältet nu de senaste dagarna.
Det är ingen som kan ämnet så bra som du. Det är bara ösa på.
Ja, men du måste ge mig lite vad ska
jag börja. Du är ju journalist. Du måste ju kunna veta vad det är som händer.
Nej, men...
Ja, men jag hoppar in och tar över direkt här när du vilar på hanen, då slår jag till. Nej, men det är klart att du ska släppa över det till dig, Boman. Men om man bara tar torsdagen och alla de turerna, så var ju det en av de rörigaste dagarna jag varit med om som sportjournalist här på 16 år. Jag har nog sällan varit med om en härva som har svängt så oerhört som den gjorde. Du valade hela tiden på Karlberg när alla de här olika beskeden kom liksom och...
Ja, jag kan berätta, vi fick ju, det var ju Fotboll Direkt som var först med det. Skrev det vid 11:30 på onsdagskvällen
att Alm skulle få sparken,
rakt av, och att Nordin skulle ersätta. Det var liksom tydliga uppgifter. Jag ringde AIKs företrädare hela natten, ingen svarade. Förrän jag fick tag på Alm klockan 7 på morgonen, där han då sa att han inte hört någonting om det här. Det var helt nya uppgifter för honom. Han hade ingen aning överhuvudtaget och så vidare och så vidare. Det blev en ganska märklig intervju. Sen är ju frågan om han visste någonting kanske egentligen. Men det var i alla fall det första. Vilket också sätter styrelsen.
Men vänta här nu bara. Vi brottar ner det här lite. Där kan han ju faktiskt vara sanningsenlig, Alm. För att det var väl så att det var han själv som visade sig hade gått till... klubbledningen på onsdagskvällen och sagt att han vill hitta den här lösningen. Så att när du kommer med din fråga, du kommer få sparken, då gör ju han egentligen, han ljuger ju inte, utan det blir ett slags retoriskt grepp där, för att det som då står på agendan är ju att han själv har gått dit och sagt att liksom situationen är ohållbar och han vill se efter något nytt. Så får jag förstått det.
Ja, det stämmer ju. Sen är det ju också en arbetsrättslig fråga också, hur man formulerar det.
Ja, precis.
Vilken typ av uppgörelse man gör. Så därför vill jag inte säga ord. Det är därför han sa också i intervjun, ja, sparken, det är en speciell term.
Ja, exakt.
Då ska man ha gjort någonting särskilt illa, sa han då.
Och så där är han ju rätt slug alltså liksom. Det gör han ju bra, får man säga. Och sen när de väl, om vi går händelserna lite i förväg bara, när de väl kommunicerade då i sitt pressmeddelande, då tar ju ändå AIK på sig att de har bestämt att han inte får vara chefstränare längre, att han inte ska vara chefstränare. AIK har tagit till beslut att han inte ska vara chefstränare längre. Men han säger ingenting i det pressmeddelandet om att han lämnar AIK. Utan han lämnar bara tjänsten som chefstränare. Så det här pågår ju fortfarande, den här liksom förhandlingen, hur parterna ska komma ifrån varandra när vi spelar in det här. Det är möjligt att det har löst sig när vi släpper podden, eftersom det händer saker hela tiden. Men det är ju där vi står just nu.
Exakt, men faktum är att AIK ändå tar beslutet att Andreas Alm inte ska vara kvar. Att de bestämmer det. Det måste ju ändå betyda att Alm har ganska goda möjligheter till att kanske få ut pengar för sitt resterande kontrakt eller liknande.
Ja, tills han då hittar ett nytt jobb kanske, eller hur man nu lägger upp det. Det är väl inte säkert att det någonsin kommer fram, de exakta detaljerna där, va. Men ja, det har ju hänt en hel del på träningsanläggningen.
Ja, efter att vi har pratat med Alm så åker vi ut på träningsanläggningen. Jag och antal journalist sitter där från kanske 8 på morgonen. Spelarna dyker upp och har givetvis inte någon information överhuvudtaget. Och det är ju spelare och tränare som får svara på alla frågor. Med tanke på att styrelse och den sportsliga ledningen helt håller sig undan och överhuvudtaget inte ger några kommentarer. Och det har jag förstått det från spelartrupp och även från liksom sportsliga tjänstemännen, att folk tyckte de var väldigt dåligt. Att de fick stå upp under hela dagen och svara på frågor och utan någon information överhuvudtaget.
Ja, men det är ju väldigt dåligt. Jag menar, när det brinner till runt en klubb, när det blåser, då är det ju den högsta ledningen som ska träda fram, eller åtminstone liksom ha en plan för vem ska ta de här frågorna. Är det VD Ahlerup som ska göra det? Är det sportchef Westerum, eller ska man skicka ner styrelseordförande Grundström? När man ska titta på alla de saker som har gått snett i den här härvan, så måste man ju titta på toppen. Man ska ju titta på Andreas Alm och hur de har skött det. Utan här ska man ju titta på liksom Mattias Grundström och Johan Segui, som ju har utgjort makten i AIK under en ganska lång tid tillbaka liksom. Så det är ju, Grundström och Segui som har ansvaret för att AIK ser ut som det gör idag, och för att AIK sköts som det gör idag. Oavsett om man tycker AIK sköts bra eller dåligt, så är det ju där ansvaret landar på de här två herrarna.
Exakt, det kan ju gå vidare sen vilka som faktiskt tog beslutet. Men sen fortsätter dagen och alla är helt säkra på att Andreas Alm innan träning ska säga att nu är det över. Men det gör han inte, utan han fullföljer professionellt träningen precis som vanligt och är nästan extra på gång och extra glad och extra aktiv. Spelarna är ju superkonfunderade såklart, följer med ut och säger att det är en bizarr situation. Alla tycker att det är en bizarr situation. Alla sitter kanske 25-30 journalister och kollar på en träning med en tränare som kommer få sparken, men som ändå fullföljer den då. Sen har ju många hyllat Alm hur han tog sig an sen det här medieuppbådet, och det förstår man ju för att det är ju oerhört
skickligt. Men jag undrar om han inte njuter lite av den, för han vet att det är inte han som har gjort fel här. Det är inte han som kommer kliva ur det här som någon förlorare. Den här dramaturgin är så glasklar, det är inte han som har gjort bort sig. Det är en styrelse liksom som har lagt sig i frågor där de inte har vad det säger egentligen, mandat eller kompetens att ge sig i. Liksom. Så han vet att han kommer inte vara någon förlorare här. Så jag tror ändå någonstans att han gillar den där situationen. Han gillar inte att det har blivit så givetvis. Han vill fortsätta att göra sitt bästa för AIK som han har gjort i 7 år tidigare. Men han, när liksom det är så uppenbart att det här är det inte han som har tabbat sig, här är det någon annan, då tror jag ändå att han gillar den där situationen lite grann.
Ja, onekligen. Men om man ska berätta om hela dagen, då efter det då så står vi kvar och väntar ett par stycken. Alm säger att han har inget mer att säga efter det här, när han har förklarat att han kommer leda laget i derbyt mot Djurgården och han kommer fortsätta som tränare. Fortfarande är det ingen från så att säga ledningen eller styrelsen eller Westrum eller Alerup som svarar på några frågor. Och spelarna tror ju att Alm kommer fortsätta. Sen lämnar egentligen alla medierna Karlberg, och det är jag och bland annat Daniel Kristoffersson från Expressen och Lars Grimlund från DN som är kvar och väntar på träningsanläggningen efter att Alma kört därifrån. Vi vill helt enkelt ha kontakt med Björn Westrum som inte visar sig utan trycker inne på träningsanläggningen Karlberg. Men någon timme senare så dyker ju Alm upp igen då och har det här, som vi förstår det, avslutande mötet med Mikael Alerup som också har dykt upp. Mikael Alerup är förbannad över att vi har skrivit mycket, vilket är helt orimligt. Han tycker att vi har skrivit och spekulerat, vilket är väldigt märkligt när det är väldigt många inom AIK som spekulerar också, när de känner för det.
Men det är för att de har ingen kontroll på situationen. De har inte kunnat sköta det på ett tillräckligt bra sätt. Det är då det uppstår spekulationer på det här sättet. Det blir läckor till höger och vänster och uppgifter kommer ut. Vissa saker stämmer, andra detaljer stämmer inte. Jag menar, det är ju när en organisation inte klarar att hantera en fråga, det blir som det blir.
Framförallt när det står, alltså, de har bestämt i AIK att det är vdn och sportchefen som ska ta beslutet om tränarfrågan. Men alla vet i alla fall runt omkring att det är styrelsen som har tagit beslutet om att Alm inte ska vara kvar som tränare. Samtidigt måste sportchef och vd låtsas som att det är de som ska ta beslutet och genomföra allting i liksom god ton och ha möten med Alm. Så det blir ju onekligen en bizarr situation när de ska stå till svars för någonting som de förmodligen inte vill egentligen.
Nej. Och den här styrelsen får man tänka är ju ganska ny. Det är rätt många nya människor som kommit in i de här olika styrelserna som AIK har, både i fotbollsföreningen och i bolaget. Och de som har varit där över tid är ju just Mattias Grundström och Johan Segui. Så att i princip är det ju de två som har tagit det här beslutet.
Ja. Och nu får ju Westrum då offentligt säga att det är han som håller i yxan. Det är mitt beslut, säger han och så vidare när jag pratar med han. Men som sagt, det är det ju inte. Utan Sportbladets uppgift och många andras uppgift är ju att det är styrelsen som inte klarar av relationen med Alm helt enkelt. De ville få bort han redan i vintras.
Men är det inte intressant att Westrum i första läget, även om han nu inte är liksom den högsta ansvarig här, men att han är... att han inte är bättre på att uttrycka sig. Jag brukar alltid gilla de här lägena och brukar vara ganska nöjd med hur han uttrycker sig emellanåt.
Men han hamnar ju någonstans i ett omöjligt läge, va? Han är säkert i sakfrågan och i grunden lojal med Andreas Alm och har inte slagit larm här om att fan, vi måste göra oss av med våran tränare, utan han anser väl att AIK har en bra tränare. Sen hamnar han å andra sidan då i det här läget att hans överordnade säger till honom att det är så här vi ska ha det liksom. Och ska han då också gå ut och redogöra för sina, vad han tycker och tänker, jag menar, då blir det ju ett krig där också, då blir det en konflikt där också. Den konflikten finns säkert internt, eller den finns internt, men jag tror inte Björn Westrum vill ha den i medierna också. Så därför, precis som Boman inne på, så är han ju lojal med sina chefer. Även om han säkert internt har gett uttryck för sin åsikt.
Men det blir väldigt konstigt när det blir så.
Ja, för att det, ja men det blir ju så för att personer som jag sa, som egentligen vare sig har mandat eller kompetens, lägger sig och ska ta ett beslut. När det liksom är två styrelseledamöter som kliver in och tar beslutet över dem liksom, som har kompetensen och som egentligen ska sköta frågan, det är klart att det blir en rörelse. Där är ju hela grunden, det är klart att det blir en rörelse.
Jag tänker att när du åker därifrån igår, de säger vi vill inte säga mer för det blir bara spekulationer. Mm. Det är så otroligt onödigt gjort. Jag tycker ändå att om folk har varit där en hel dag så måste du kunna leverera någonting.
Men jag tror att det blir de är bakbundna. Ja, de blir bakbundna vet du, när styrelsen kliver in.
Men
då
måste
ju
någon annan göra det, känner jag. Ja, men man går ut med för tydliga.
Men den styrelsen skulle aldrig uttala sig i sådana
här. Nej, men de vill ju verka utan att synas. De vill ju inte, de vill ju att det ska se ut som att de har inte någonting med det här att göra. De vill ju styra. Så fungerar ju liksom den här typen av personer, hur de arbetar. De vill ju verka i det fördolda och inte synas.
Men det är snyggt ändå att en styrelse kräver ett guld och sen så när han får gå så syns de inte.
Ja, men exakt. Nej, det är ju bottenlöst fikt.
Men det som är intressant är då att AIK ville ju som sagt sparka honom eller få bort honom redan i våras eller vintras. Hade inte råd med det. Hade inte råd med den lösningen. Visste inte riktigt hur de skulle göra. Och det som är intressant är, jag har faktiskt länge trott att styrelsen ville få bort Alm genom att sätta ett omöjligt krav. Att det var det första.
Att han skulle avgå.
Ja, exakt. Nej, men att de ville bara kunna säga efter 8 omgångar att det är inte bra nog, han måste gå. Vilket ju, det blev nu ändå i och för sig. Men som jag förstår det så hade styrelsen helt, så att säga, underskattat Alms vilja att överhuvudtaget vara med och ta fram målen. Alm var egentligen, tror jag, inte så irriterad över själva kravet på guld, utan att styrelsen själv bestämmer vad kraven på AIK är, utan att involvera den sportsliga ledningen, alltså Björn Westerholm och Andreas Alm. Så styrelsen underskattar helt enkelt kraften i att ta bort ett viktigt verktyg typ för den sportsliga ledningen, snarare än att de satte ett omöjligt mål. Det var lite intressant tycker jag i alla fall.
Ja, men när man tittar på liksom skuldfrågan, varför det har blivit som det har blivit, så måste man ju, ja, men logiskt och naturligt är ju att man tittar mot toppen. Det är de som är ansvariga och det är de som sätter liksom agendan. Ska en verksamhet fungera så måste den fungera i högsta ledningen. Och jag menar, det här är ju inte det enda som inte fungerar i AIK. Det är ju bara att titta på att det är konflikter på alla möjliga håll. Va? Det är maktkamper mot vdn, det är sponsoravtal, det är tidigare grejer. Det kom deras Q1-rapport här nu, kommer med utbetalningar till SRG och allt det här liksom. Det är ju sak på sak på sak på sak som inte fungerar i AIK, så att det är inte bara tränarfrågan som inte fungerar. Och vad landar man då? Jo, man måste titta mot toppen, de som styr, de får liksom inte verksamheten att fungera egentligen på något område.
Hur ska man se på det, att det gått liksom, med tanke på att just även Ahlerup har varit i blåsväder då och folk har velat ta bort honom. Det gör ju såklart att det är svårt för honom att uttala sig även i de här frågorna. Vad har Ahlerup för mandat?
Ja, alltså hans liksom position har ju på något vis försvagats genom den här konflikten då med ledningen. Han verkar ju vara en bra gubbe liksom. Och jag menar, han har ju en gedigen bakgrund. Det logiska hade varit att släppa över ansvaret till honom. Men jag menar, det verkar ju inte som styrelsen kan ju inte hålla fingrarna borta därifrån heller. Alltså ytterst blir det en fråga för medlemmar och aktieägare, i och med att AIK är två styrelser, en föreningsstyrelse då, som har fått en helt ny ordförande, Johnny Jörgander, och det är väl svårt att så här snabbt utkräva något direkt ansvar för honom. Men han har varit där i 3-4 månader, det får väl tiden utvisa.
Han har aldrig någonsin har svarat. Han har varit med en intervju med Sportbladet, efter det har han egentligen aldrig kommenterat en enda fråga.
Nej, så då kan man fråga, ska man ha en ordförande i en förening som överhuvudtaget inte svarar på frågor? Vad gör han? Vad är hans liksom, roll där? Men sen har du då bolagsstyrelsen också som ju utses av aktieägare. Men den största enskilda aktieägaren är ju föreningen. Därför är ju föreningsvalet väldigt viktigt. Jag menar, nej, men det landar ju ner på medlemmarna. Vad har AIK idag? De har ett par 300 som går och röstar på de här årsmötena. Jag kan inte tänka mig att liksom majoriteten av AIK-medlemmarna egentligen, om de hade gått dit och gjort sin röst hörda, vill ha en klubb som sköts så här. Jag menar, många i den här styrelsen, de har ju ingen stor erfarenhet av att driva vare sig aktiebolag eller fotbollsklubbar, så att det finns nog anledning för fler medlemmar att sluta upp på mötena framöver.
Och angående supporterna, så är min absoluta känsla att en majoritet står bakom Andreas.
Ja.
stor majoritet står bakom Andreas Alm och är väldigt nöjda över de resultaten han har gjort de senaste åren. Och just att det har varit stabilt och lugnt kring AIK ganska många år. Relativt lugnt får man ändå säga, så att, vilken typ av förening.
Ja, men oavsett det, oavsett om Andreas Alm hade kommit på kvalplats till Allsvenskan varje år och lyckats kravla sig kvar, han har ju ändå gjort sitt yttersta här, det var det över 7 år liksom. Alltså det är ju en trotjänare som behandlas på ett förbaskat dåligt sätt. Oavsett vad man tycker egentligen, man ska gå eller inte, så kan man ändå se på hur fan behandlar de honom här det sista nu.
Sanslöst ovärdigt var det ju att han fick leda träningen utan att veta så mycket. Hålla någon slags hov inför massa journalister. Alltså inte få veta, helt enkelt ta an, alltså dels veta att man får sparken, men också ta ansvar för situationen.
Ja, ta ansvar för hela klubben där.
Det är ju oerhört. Alltså en annan människa hade ju bara sagt, nu skiter jag i det.
Ja. Och gått hem.
Och gått hem liksom. Alltså du vet, att känna ett ansvar för att göra rätt för sig och ändå vilja stötta spelarna liksom, även i den stunden. Det tycker jag visar på stort ledarskap.
Han blir ju en sån jävla vinnare i det här fallet, så att det är helt otroligt.
Alla blir vinnare. Ja. Jens Gustafsson, största vinnaren, slipper det här skiten och sticka till Norrköping.
Och fick ett kanonjobb, ja.
Så jag tror nästan att fler supporter backar an för att det gick till på det här sättet också. Jag tror att han får mer backning på grund av det nästan. Även om han hade mycket backning innan, så tror jag han får ännu mer för att...
Ja, men de supportrar som liksom har varit emot Alm och velat ha en ny tränare, det, där har det enbart handlat om att ja, men han har gjort han har inte, vi har inte tagit några titlar. Nej, liksom. Exakt. Men det är ju inte det AIK, när de skickar ut sitt pressmeddelande, det är inte det de liksom pekar på. Utan de har egentligen inga skäl till.
Nej,
det är alltså det, när man ska sammanfatta det här om något år, när man har glömt lite detaljer, så varför fick Andreas Alm sparken? Ingen som kommer kunna svara på det.
Vad sa Westerman? Ja, jag frågade om historia.
Ja, jag frågade Westerman kort i morse nu på presskonferensen, men jag snackade lätt med honom och sa, ja, vad är skälet då? Det är en sammantagen bedömning, sa han då. En sammantagen bild. Och så när jag försökte fråga en gång till, så meddelade han att det var självklart är historien viktig, men det här är ett framtidsbeslut i första hand.
Man får väl tolka det. Är inga svar, liksom.
Nej, alltså, en trevlig person skulle tolka det som att de har fått in den perfekta tränaren som de inte kan undvara i så fall. Alltså, då är man generös i sin bedömning liksom, av de citaten.
Och absolut, jag menar, Rickard Norling är idag en erfaren fotbollstränare som har gått på minor, som han säkert har lärt sig en hel del av där i Brann och haft bevisade framgångar med Malmö FF. Han kan ju AIK, han har varit där i många år i två olika omgångar och säga, jag menar, Rickard Norling är en dålig fotbollstränare. Det kan säkert bli bra med Rickard Norling. Det är inte det vi säger, utan det är ju sättet som det här liksom har gått till på och hur AIK lite mer övergripande styrs. Det är det som är problemet sen. Kan Rickard Norling säkert komma in och göra ett gott jobb i AIK? Det tvivlar jag inte på. Jag menar, det är en kompetent fotbollstränare, en speciell fotbollstränare, men likförbannat en kompetent fotbollstränare.
Ja, det är otroligt när man sitter och läser dina Westerman-citat. Han frågar vad han ska summera Almstid. Han har etablerat dem som topplag och vidareutbildat spelare. Oavsett ålder har de fått spela. Det låter som jättebra. Och sen då, varför får han då sparka? Nej, det är historien och sen är det framtiden. Sen är det liksom, det är såhär, det får man säga alla klyschor liksom.
Men alla vet vad det handlar om egentligen, att den här klubben just nu inte sköts speciellt bra ovanifrån.
Och att styrelsen är en grupp av människor som inte kan ta kritik heller. Det är ju det att Andreas Alm är en oerhört öppen person, som jag förstår det. Även i sådana sammanhang.
Han har blivit med också för att han fick det här hela målet som har en person
på. Ja, exakt. Men liksom, har man hört liksom, med källor inom AIK så finns det många i styrelsen som är oerhört jävligt irriterade på att han har varit liksom uppkäftig och sagt emot och sagt, jag håller inte med, det här är inte rätt, vi måste göra så här. Liksom.
Men det ska man ju.
Det ska man. Men styrelsen köper inte det, visst. Nej.
För han har ju ändå ansvaret utåt, så han måste ju få säga till om saker och ting.
Ja. Liksom. Jag menar, det driver ju verksamheter framåt. Jag menar, vi rycker ihop med varandra här ibland på Sportbladet. Ja, vad fan, jag har inte skadat någon.
Men det är ju som sagt mer som bevånas i den här klubben, med tanke på ekonomi och skriveri som har varit. Så det här är liksom bara en enda grej, men det känns som att han får ta en jävligt stor smäll av det hela. Liksom. Mm.
Du som var med när det begav sig, Robert, hur viktigt tror du en managerroll är för Rickard Norling i jämförelse med en tränarroll?
Ja, då var det ju viktigt, och han är ju en person som nästan i alla klubbar då han har varit i förr eller senare har hamnat i någon form av konflikt med styrelsen, för att han är så pass liksom, hela hans ledarskap bygger på en sån här extrem noggrannhet i alla detaljer, och när du fungerar så, så vill du också ha kontroll över stora områden. Där har det ju skurit sig i med AIK när han var där, och det blev ju egentligen samma visa i Malmö då. Exakt vad som hände i Brann, det var väl inte så mycket åt det hållet, att hålla med att liksom precis allting resultatmässigt gick åt helvete i varenda match liksom. Men jag vet inte, det känns som att Norling har varit i den situationen tidigare, AIK har varit i den situationen tidigare. Om man nu inte gör upp rollerna extremt tydligt, och då menar jag extremt tydligt, det här är din arbetsuppgift, det här är Björn Westerholms arbetsuppgift. Så dumma kan de inte vara, utan här måste de ha lagt lång tid på att tydliggöra rollerna, så att Norling kommer in och är fotbollstränare och Westerholm har hand om det andra. Annars vet jag inte hur det här ska se ut, annars får de göra sig om med Westerholm också.
Jag frågade Westerholm om han skulle vara kvar, och det verkade ju onekligen som han skulle vara kvar.
Tycker ni att han ska vara det?
Jag tyckte att han var ganska tätt samman, alltså kopplad till Almen då liksom. Det känns som att de borde vara så hårt surrade varandra, som att någon, om någon ramlar ner för bron så borde den andra följa efter lite. Det har varit min känsla, men det kan ju vara så att de kanske är generösa mot varandra och inte vill att båda två ska behöva lämna samtidigt.
Nej, jag tycker inte att heller, på samma sätt som jag tycker att Andreas Alm över tid har gjort ett bra jobb, så tycker jag att Björn Westerholm över tid har gjort ett bra jobb, även om han har gått på sina minor och gjort sina misslyckade värvningar, vilket alla sportchefer gör, så är ju liksom hans totala insaldo är ju bra. De har ju dragit in pengar på spelarförsäljningar, det kan man inte säga någonting om. Vad fan, de har tjänat dubbla pengar på Bangura och så här liksom. Alltså, de har gjort en hel del bra affärer. Jag tycker att Westerholm absolut ligger på plus fortfarande. Jag ser ingen anledning till att sparka honom, precis som jag inte ser någon anledning att göra sig av med Andreas Alm heller.
Det är det som är intressant i för sig. Det är ju det faktum att AIK måste ju fortsatt, de har fortfarande minus på driften nästan varenda Q1 om de inte säljer spelare. Och att då börja skifta, liksom ändra om och luckra upp i den sportsliga ledningen, trots att man hela tiden får in pengar så att man kan rädda den egna ekonomin. Det är ju en vanskligt beteende, får man säga ändå. Det är inte alls säkert att det går lika bra sportsligt nu. Det är inte alls säkert att man har möjlighet att sälja spelare för samma pengar. Ja, men nu har de Isak i sig, med övrigt så är det inte så många som bör gå för så mycket pengar nu framöver. Så det är väl ganska lite vågspel ändå.
Ja, visst är det va. Det kan väl bli Isak då som liksom räddar hela bilden runt AIK liksom. Alltså gör de den här kanonförsäljningen på 50 miljoner där liksom, så kommer allt vara frid och fröjd ett tag.
För annars äts ju det egna kapitalet upp varje månad som de inte säljer spelare.
Men hade det varit lättare för dem att ta in en tränare egentligen som inte hade haft, eller som har historia av att inte vilja lägga sig i så mycket?
Alltså det enklaste hade varit att styrelsen hade gjort vad en styrelse ska göra, och Andreas Alm hade fått fortsätta att leda den sportliga verksamheten på ett bra sätt va.
Men om du ska byta och du tycker att det är jobbigt att han liksom har uttalat sig var på det sättet, så får du in Rickard Norling som också vill, eller han vill ha ganska stor del av det. Hade det varit enklare att ta den liksom?
Ja, men jag förutsätter att de här rollerna är tydliggjorda nu. Och jag menar, Rickard Norling är en kompetent fotbollstränare. Det ska man liksom inte glömma bort. Liksom, han har varit bra med unga spelare, och jag menar, de har ett gäng unga spelare här, så att det kan möjligen mycket väl passa bra med. Men AIKs problem är mycket större än så.
Jag hörde också något rykte om att de hade bett Jens Gustafsson att sköta verksamheten fram till sommaren, tills en ny tränare kom in. Att det var en sån, att det var eventuellt en sån lösning på gång, hörde jag någonting om. Men Jens Gustafsson var nog inte så sugen på att vara interimstränare i två månader i Malmö FF, eller i AIK, när Norrköping hör av sig samtidigt liksom.
Nej, herregud, jag menar, om man ser att ta över AIK nu eller att ta över IFK Norrköping nu, så är det klart att IFK Norrköping är extremt mer lockande uppdrag på alla sätt. Dels är det en fungerande förening och ett lag som fungerar, de har ett Champions League-lag inför dörren, eller Champions League-kval inför dörren, och det finns liksom en utmaning att göra Norrköping till ett topplag över tid, inte bara det här enskilda guldet som Jan Andersson tog. Så att det är ju klockrent av Jens Gustafsson att hoppa på det där, alltså det förstår alla dagar i veckan. Bra val också, han är bra, Jens, han, och framförallt tror jag att han passar bra in i Norrköping, kan vi prata lite om också där, eftersom han Han är ju lite mer än bara en fotbollstränare. Precis som Jan Andersson hade ju liksom en del av sin styrka i pedagogiken som gammal lärare, så är ju Jens Gustafsson för detta, eller är utbildad beteendevetare, utbildad inom både psykologi och sociologi, bra människokännare, och har också det här perspektivet. Så att jag tror att övergången till Jens Gustafsson från Jan Andersson för IFK Norrköping blir klockren. De har gjort en noggrann rekryteringsprocess, och i alla fall vad det känns på papperet tittat en klockren ersättare, efterträdare.
Också pratat med väldigt många AIK som har hyllat Jens Gustafsson och sagt att han har gjort ett jättestort intryck under de få månaderna som har varit i klubben.
Ja, han är ju en bra människa, liksom. En skön fotbollskille, en snubbeman man gillar. Liksom. Man vill sitta i hans bil och ta en sväng.
Vänlig typ. Ja. Hur påverkar detta laget inför derbyt?
Det måste vara ganska mycket. Eller klart, spelarna kan vara så pass professionella som att när man pratar med vissa spelare, så är det precis som att de går till träningen och sen går de hem, säger de, och sen det här är vanliga saker i AIKs. Alltså det tillhör och
alltså jag tror att ett tränarbyte påverkar ju mer liksom på sikt, liksom blir det rätt person som kommer in, funkar kemin, allt det där, liksom är han bra, hur mycket ändras, vad vilka invanda grejer rycks upp, hur förändras spelet och så vidare. Nu är det några dagar där, det är klart att det blir lite stökigt, men jag tror liksom derby inramningen och derbykaraktären är ju så mycket större för spelarna än det här som händer utifrån. Jag menar, när de kliver in till avspark där, så har de inte en tanke på vad fan som händer, vad fan som har hänt med tränare eller exakt vem som står vid tränarbänken, utan då går ju de in och kör det.
Generellt sett så gillar väl spelare tränare som låter dem spela mycket. Och sen har de inte så mycket åsikt i övrigt. Liksom. Alla tränare som låter dem spela är fantastiskt bra. Liksom.
Ja. Och det är det som är vanskligt. Man ska ju heller inte. Det är klart att är det en stor majoritet i en spelartrupp som vänder sig mot tränaren, ska man lyssna på det. Men det här med att lyssna på enskilda spelare, liksom, jag menar Henok Goitom var ju kritisk mot Alm på vissa sätt. Liksom. Men det där är rätt vanskligt att bara lyssna på en spelare. I Goitoms fall handlar det ju inte om att han var bänkad och så, men ofta kan det ju vara det, någon tongivande figur som liksom blir bänkad och så blir det ett jävla gnäll. Det är ju inte så mycket att lyssna på egentligen.
Det var ju ganska underhållande när Alm höll sin improviserade presskonferens, och då hade läst i enskilda medier och olika med att han hade tappat gruppen. Gjorde honom totalt vansinnig och liksom dömde ut den här reporten som hade skrivit det som att det var en total lögn. Liksom. Så han var ju verkligen rakryggad och liksom benägen att rätta till fakta liksom in i döden, Andreas. Ja.
Nej, men när tränarna gör det så brukar det komma fram. Det har väl inte varit fallet i vad Andreas Alm, vad jag har hört i alla fall, att han ska ha tappat liksom stora delar av gruppen. Det är klart, det finns alltid några spelare som gnäller.
Att de inte får spela och så vidare. Men det är,
men det är en annan sak.
Genom åren har man hört enstaka spelare som har sagt saker, men aldrig fått en total bild av att det skulle vara.
Men när det gäller att få citat i media så funkar ju Alm och Norling lika bra. Norling kanske är till och med lite mer.
Alltså, Alm är ju tydligare. Norling är lite mer flummig på det området. Det kan ju lätt bli om
det blir bra rubriker ändå.
Ja, precis. Om man förstår exakt vad han menar, vad han gör sina liknelser med blommor och små fåglar och allt vad det nu är.
Men jag undrar ju om han har blivit kanske, vad han har lärt sig av det här, av misslyckandet i Branden då. Om han kanske har tagit något steg tillbaka och inte vill vara den här jovialiska figuren, utan kanske har på något sätt blivit lite mer begriplig. Jag vet inte, kan man ändra sig inte så?
Ja, det vet jag fan om man har. Jo, men alltså Rickard Norling är speciell på det sättet. Alltså, mycket av det här flummeriet han håller på är ju också hans sätt när han inte vill svara på frågor.
Ja.
Jag märkte det med honom en gång när han var tränare i Malmö. Så hade det varit en presskonferens efter en match. Och så hade han varit sådär flummig som han brukar vara. Och sen så gick jag till honom och så stod vi och pratade lite efter och presskonferensen var slut och folk hade börjat gå bort. Då slog han om på en sekund. Han tog mitt block, tog min penna, bara rita liksom en skiss på planen, så här ska vi göra. Alltså han var så jävla tydlig liksom, det var så pang pang pang, han ska upp här, det var inget utrymme till några fler frågor, han var extremt tydlig. Så att det är klart att Rickard Norling skulle inte kunna stå och prata om blommor och bin när han håller sina matchgenomgångar, utan det är klart att han har en extremt tydlig sida också. Det handlar ju om vilken bild han vill skicka och vad han vill vara. Istället för att kanske ge ett tråkigt svar på något han inte vill svara på, så svarar han något flummigt istället, som han vet att det kommer folk tycka är lite kul ändå.
Och typ alla spelare,
bygga image.
Typ alla spelare vill också uppskatta honom nästa gång. Jag har inte hört många spelare som
har. Nej, pratar man med gamla Malmö-spelare. Jag har snackat med ett gäng, rätt många, och alltså de
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har ju verkligen gillat honom.
Ja, ja,
alltså extremt mycket som människa, och även så ger han väl de, alltså de gillar ju den fotbollen han har spelat också, och så vidare. Så det verkar vara, han verkar vara jättepopulär eller duktig på att ta spelare liksom, i form av grupper.
Mm. Nej, men som sagt, det handlar inte om att AIK inte får in en kompetent tränare, för att det får de. Det är ju mer den stora bilden av AIK och hur det här går till.
En intressant grej är ju om guldkravet lever vidare med ny tränare.
Kan man revidera?
Eller är guldkravet personligt hållen till liksom en person, eller är det ett guldkrav på liksom
sporten? Men väl, jag kan ju tänka mig att de river upp det där guldkravet, eftersom alltså i det här guldkravet har väl även legat att de har haft den här organisationen under lång tid. Ja. Jag menar, AIK-styrelsen måste ju ändå liksom väga in saker som så här långsiktighet och så. Om man nu ger Rickard Norling, vad är det, 3,5 år eller?
Ja, som rapporten
säger. Ja, då kanske det där kravet är att han ska leverera ett guld inom de åren eller något sånt. För jag menar, man måste ju ändå ge en ny tränare lite tid och sätta sin spel i det. Man kan ju inte begära. Så dumma kan de inte vara att de begär att han direkt liksom ska gå in och vända det här rakt upp och ner. Jag vet inte, vi får se.
Vi ska snart släppa iväg Per Boman här, va? Du ska på presskonferens.
Ja, de har ju det nu, det är ju fredag idag och de ska ha det klockan 11 på Friends Arena, och klockan är just nu 10.
Ja, jag tror tyvärr att det var kanske lite kvalitetsproblem med ljudet där i början, eller jag rörde ihop det i alla fall tekniskt. Vi har ju inte Patrik Syk här, han dog iväg någonstans. Men Boman, vad tror du att Andreas Alm gör nu efter det här?
Idag.
Ja, men alltså nu, vad gör han närmast tiden? Vad tar han vägen? Vad vill du se honom?
DN skrev ju att Brönnby var ute efter honom. Men det verkar ju jobbigt att lämna en kaosklubb för en annan.
Han är van å andra sidan.
Men nej, jag tror att Andreas Alm kommer få ett bra jobb ganska snabbt om han vill det.
Han har varit inne på att utbilda sig och lämna tränarbanan. Jag menar, han har också fler strängar på sin lyra än att bara vara fotbollstränare. Han är ju journalist i grunden. Vad fan, vi får erbjuda en anställning.
Ja, gärna.
Skriva intressanta krönikor, det är klart. Han kan få specialbevaka AIK.
Han ringer och gör lång intervju med Björn Wester. Man bara hör dem surna till efter ett tag.
Nej, det har varit ljuvligt ju. Nej men alltså
men TV, om han nu vill ta en paus från där, så skulle tror jag att TV-kanalerna skulle stå i kö.
Ja.
För att få in honom som expertkommentator.
Vi har ju en stol här i podden. Vi borde ha med honom i ett avsnitt.
Ja, absolut.
Men Alms position har väl heller aldrig varit starkare. Han har inte varit starkare än sen liksom miraklet i Moskva nästan. Nej. Som än vad den är nu.
Nej.
Han går ju det här.
Absolut.
Ren, verkar som.
Ja, definitivt. Ja, det har varit en intressant historia. Det ska bli kul att se vad som händer i sommar med AIK och så vidare, om Norling liksom. Men han kan väl inte ha så mycket muskler till att plocka in spelare, eller?
Ja, det vore märkligt ifall de lyckades frigöra liksom, ännu mer ekonomi till sånt, när de ändå har värvat ganska mycket under våren.
Mm.
Han borde väl få nöja sig med den truppen.
Avdic Skou har väl ändå hittat hem nu, även om han blev inbytt, utbytt.
Han var ju så jävligt vass ut faktiskt på gårdagens kaosträning. Han gjorde mål på mål och var
pick. Vad hade han för dojer då?
Det var bara Adidas dojer, färgglada. Och han dementerade också uppgiften att det var Per Karlssons gamla skor som räddade honom. Det stämmer visst inte. Ja, det är väl den näst mest bizarra situationen under våren efter gårdagens cirkus.
Utan tvekan.
Och nästa grej blir väl här nu att de ska jobba för att försöka förlänga med Carlos Strandberg, antar jag.
Mm.
Jag såg Björn Westermann uttalat sig där.
Jaha, okej.
Men han sa väl någonting om att det är mitt jobb att försöka knyta till sig det där. Vad jag har förstått så tror jag att... att det någonstans från början fanns ju en större möjlighet att plocka Carlos Strandberg på ett längre avtal när de tog honom, för att då var han inte så het. Nu är frågan som man kommer att tänka om CSKA och Moskva då, som har mycket pengar som egentligen inte behöver låna ut, de kan bara plocka in och vill ha honom igen. Men när de då liksom signar honom i vinter, så borde de egentligen ha gjort det här helåret. Nu kan det ju bli tufft då liksom att gå hand.
Ja, ju bättre man levererar under ett lån så... Ja.
Det är ju läxt nyascha liksom.
Ja, ja, exakt. Så att det är ju...
Nej men de kan väl lika väl sälja honom i sommar då. Om inte han är bra nog att spela i CSK. Men bra nog, han är ju bra.
Men de behöver inte sälja honom för att de har de pengar som kan chansa.
Liksom. Men han är ju bra nog att spela i en bra europeisk liga.
Ja.
Redan nu.
Och det blir nog svårt för AIK, tror jag. Och förlänga.
Ja, som jag förstår det så blir det väldigt svårt för AIK att förlänga med Carlos Sandberg.
Och då borde man nästan passat på och plockat han på ett år från början.
Men då hade man så många anfallare så man kanske inte ville rock the boat för mycket. Liksom. Man trodde kanske att Avrid skulle komma igång tidigare. Så där. Ja, det är svårt att säga.
Ja. Verkligen. Vi släpper iväg dig.
Ja.
Mm. Lycka tack. Till. Hälsa Rickard.
Ja.
Jag fortsätter med Robert Laula inne. Finns mycket frågor, Laul. Men alltså? Vi får väl ta det vid kanske ett senare tillfälle.
Nej, riv av lite frågor så kan vi slå igen den här. Det blir ju en lite specialpodd. Det blir nästan en AIK-specialpodd. Får vi säga när det blir så himla mycket snack om dem. Men riv av lite frågor så ska vi se vad vi kan göra åt det.
Vad blir konsekvenserna för Hamlin efter att ha dömt bort Gävles mål mot Elfsborg?
De blir väl inga alls. Domarfrågan har ju varit uppe i veckan här. Jag vände dock på den och var lite inne på att man måste se den här situationen i ett stort perspektiv också. Det finns ett problem inom svensk fotboll i de lägre serierna då, att domar utsätts för en jävla massa elände. Vi kan även ha en situation med tiden liksom att vi får en brist på domare. Vägen att få bättre domare är ju liksom inte att hota och hata och så här. Alltså det leder ju ingenstans. Alltså det som kan leda till att domare blir bättre, det är ju att man skapar en större status kring yrket så att fler väljer att bli domare. Då får man också fram bättre domare. Det spelar ingen roll de här argumenten om att ja, men domare ska tåla kritik och så vidare. De tål kritik. Det är liksom när situationen spårar ut som är problemet. Och vill man som sagt ha bättre domare så är ju vägen framåt att skapa en större status kring yrket, få fler som vill bli fotbollsdomare, då får du också en större mängd personer att välja mellan. Det är den enda vägen för att få bättre domare och det måste man bara förstå.
Jag såg någonting där du hade skrivit om där i lägesserie och så vidare. Men det här jävla hatandet är ju extremt liksom, ja. Överallt.
Ja, och jag menar det är därför jag kopplade det även till elitdomare och elitfotbollen. För att det är klart att domare på elitnivå ska tåla kritik, tåla granskning och så här. Och det tycker jag att de gör. Men när det blir, när man helt tappar respekten framförallt från spelarhåll och ledarhåll, det är ju där det är extremt viktigt att man ändå respekterar domarna och liksom inte får ut i så här överdrivna tirader och mot dem och allt vad det kan vara. Jag menar, när respekten för domare tappas så får det ringa på vattnet som leder till problem längre ner i serien och fullföljer man den här tanken så kommer man att få en domarbrist till slut. Och får man en domarbrist då har man färre alternativ att välja på och då blir det också kvaliteten sämre. Det är det jag menar. Därför måste man på något vis jobba för att ha en större respekt mot domare och att höja statusen på yrket, för då kan man också förbättra situationen. Jag vägrar vika mig på den punkten. Alltså det är så det är.
Jag var ute och reste som sagt, men jag såg mycket reaktioner mellan Örebro och Hammarby också. Det var straffsituationer här och där och hit och dit. Och jag har inte sett alla, men jag har sett den sista straffen och den bränner ju Kennedy. Som de får i 95 minuten. Men där var det också diskussioner kring domarinsats och det liksom.
Ja, de tyckte att Jonas Eriksson kompenserade då, att han tog en billig straff först för Örebro och sen tog en billig till för Hammarby då. Ja, jag vet inte, jag tycker att det är relativa små saker ändå och diskutera. Det går att ta ett annat domslut i båda de situationerna, men det går också att ta enligt regelverket de beslut som han faktiskt tar. Det är inte konstigt än så. Det finns utrymme för det i regelböckerna.
Vi har ju diskuterat Allan Kons vara och icke vara under en hel säsong i Malmö FF. Cupförlust. Alltså, och sen Skånederbyt.
Ja, men har vi verkligen diskuterat hans vara eller icke vara? Jag menar, är det verkligen där?
Vi gjorde ju det när vi hade med Johan Flink.
Ja,
men det var kanske mer skämtsamt än.
Ja, alltså jag tycker inte riktigt det är där frågan står. Jag menar, han har inte varit där så länge. Vad vi vet har det inte skurit sig fullständigt. Det är en ny tränare, det tar lite tid innan det sätter sig. Jag tyckte han från sin ursprungliga idé visa en bra förmåga att få med spelarna på en annan tanke. Sen har Malmö haft två ganska tunga bakslag här då i kuppen och i derbyt förstås. Men jag vet inte fan om det är läge att diskutera.
Nej, alltså jag menar inte med, jag menar inte att vi skulle glida in på det. Det var bara en start på själva grejen av att de förlorar kuppen och de förlorar Skånederbyt. Men och sen hade ju Rosenberg då gått ut innan och snackat om att vi har en för dyr, alltså vi har en för bra trupp för att inte spela i Europa. Ja. Tror du att man kommer försöka liksom skeppa spelare i sommar, eller har man liksom, har man utrymme att ha kvar ett sånt?
Ja, liksom, men det där uttalandet är ju faktiskt rätt intressant. Det är väl frågan om Marcus Rosenberg egentligen ska lägga sig i truppsammansättningen. Ja. Men det är klart, han är ju en symbol och en stark röst i Malmö där. Och som journalist så tackar vi inte nej till när folk häller liksom bensin på brasan. Det var roligt att han drar igång den diskussionen internt. Vet jag inte riktigt hur man ser på det dock. Men det är klart att han har väl en poäng där. Jag tror att han känner väl någonstans att det är så jävla många bra spelare liksom, och alla kommer inte att få spela särskilt mycket. Hade det varit tätare matchande med Europaspel så hade fler fått chansen. Jag menar, jag tycker att han gör en ganska nykter analys av läget ändå, va. Det är möjligt att det faktiskt skulle kunna bli ett problem, men framförallt då för enskilda spelare. Ja. Mer, jag tror att det är det han tänker på. Han tänker nog mer på sina lagkamrater än Malmös möjligheter att prestera. För samtidigt är det ju en jävla resurs och tillgång Allan Kunari, för att säga att han drabbas av ett par skador som ju, ja, IFK Göteborg har problem med skador, där man inte kunnat fylla på riktigt samma sätt. Drabbar det Malmö så kommer de ha en bra trupp som går för guldet under hela hösten.
Det är ju på alla positioner också, ja, anfallssidan och så vidare. Han är ju ändå avstängd en del nu, Rosenberg, med fina anfallare ändå. Liksom. Så att det är inga konstigheter. Nej, och sen så tyckte jag väl att vi satt, jag såg IFK Göteborg slog Djurgården och det gjorde ju Gustav Engvall mål. Och det känns ju som att man lite har gått och väntat på att han ska få trycka in en boll för att vi ska få se den här utvecklingen på honom igen och liksom prestationen.
Ja, alltså det var ju inte vilket mål som helst eller. Nej. Det var ett kliniskt avslut, ribba in där i ett viktigt skede av matchen när Djurgården hade tagit ledningen. Jag vet inte, han är ju fortfarande så där ungdomligt ojämn. Han har ju fortfarande en hel del liksom kvar att lära i form av att hålla sig på en hög nivå under en lång tid, att göra det enkla lite bättre så han inte faller ner i de här dipparna som han gör i matcher. Jag förstår att det blir lite besvärligt. Jag tror Jörgen Lennartsson vill ju satsa på honom egentligen. Han vill ju väl helst inte spela med Boman från start. Det är klart att här har man en ung lovande anfallare. Man vill ge honom mycket spel till, dels för att utveckla honom och så. Men är du för ojämn i den åldern så blir det svårt. För jag menar, Lennartsson är tränare för IFK Göteborg. Det är ett jävla krav på resultaten. De ska hänga på IFK Norrköping här i toppen. Så att det blir ett besvärligt läge för Lennartsson. Och det faller tillbaka på Engvall själv. Han måste vara tillräckligt bra för att leverera under en hel match hela tiden. Det är ju det Boman gör, va. Boman briljerar inte mycket, men han gör det enkla, gör det enkla bra. Han blir en tillgång för laget genom att vara där han ska och släppa bollen när han ska och så. Sen bjuder han inte på särskilt mycket extra, men för laget som helhet så fungerar ju en klok fotbollsspelare, även om man har en hel del tekniska brister.
Frågan är om man kan ha stört sig någonting överhuvudtaget av de här skriverierna, eller om han liksom...
Engvall?
Ja.
Ja, jag vet inte. Det är klart att nu sitter vi och pratar om att han är ojämn och så. Jag menar, ni lyssnar väl kanske inte på det här, men hör du något tillräckligt många gånger så får du vara mentalt stark för att inte påverkas av det. Jag tror att för en ung spelare så kan det nog vara störande, men det är ju fotbollens skola liksom. Det där måste du gå igenom, lära dig och hantera kritik. Det gäller ju alla spelare som är på väg uppåt. Jag menar, Isak i AIK kommer säkert falla ner i någon svacka och då kommer han få höra att han kanske bara var en dagslända och så vidare. Det gäller för honom att hantera det och vara mentalt stark och visa dem som sa eller skrev så att fan, ni har ingen aning om vad ni pratar om. Man försöker vända på det sättet, Engvall.
Carl Nilve skriver på Twitter: hur kan man besluta om gemensam matchboll men inte gemensamt underlag?
Ja, Carl for president, exakt.
Det är lite enklare att besluta om gemensam match eller gemensamt underlag.
Nej, vad fan, det är väl bara att säga att i fotboll så spelar vi på gräs och sen får de fixa gräsplaner.
Jo, absolut.
Och har de inga gräsplaner så får fixa ett hybridgräs då.
Det lär ju ta ett tag.
Och bor man i Östersjön då och det är 7 meter snö i april, vilket jag är tveksam till. Men om det nu skulle vara 7 meter snö i april så får de spela på konstgräs i april då. Och sen nu när solen skiner och korna har gått ut i hagarna igen så får de väl flytta till en gräsplan. Det är klart att det går.
Har det lugnat ner sig den här jakten?
Det har väl lagt sig lite grann. Jag får lite mejl då någon som har googlat runt och hittat artikeln, men annars har det varit ganska lugnt. Men det är ju bra med en gemensam matchboll.
Ja, absolut.
Vi behöver ju inte kasta oss rakt över i underlagsdebatten. Jag håller med Carl där. Det är klart man ska ha gemensamt underlag också. Men det är väl fint med en gemensam matchboll. Det har ju efterlyst slänga att det ska vara samma boll där, va? Det var väl IFK Göteborg som drog vinstlotten, va? Det var Select. De har väl börjat köra med den i år nu, så att de är inspelade när den kommer. Fan, det var länge sedan jag kände på en Select. Jag minns ju Select, den tunga, fina, gamla ledikulan som man kunde få på några helvetes skott med. Men han var ganska tung. Ganska tung som boll.
Men så är de ju inte idag.
Nej,
på absolut, den nej. Tiden var det ju...
Ja. Men,
på den tiden lät som 60-talet. Men jag kommer ihåg, jag vet vad
du pratar om. Selecten var tung och fin. Och framförallt så blev den tung när det blev blött ute.
Ja.
Det var ju fan som att skjuta runt en cementklump där. Men det är bra. Tunga bollar gillar vi. Med lätta jävla fladdrande skiten som de spelar med överallt. Va? Där de ska bort. Så. Select är bra.
Emil Magnusson pratar om Gångnes insats mot Djurgården och vilka som spelar mittbackar i Blåvitt i hösten. Det borde väl vara Gångne och Biasmi.
Ja, det ska det vara om alla, eller om de är skadefria och skadade. Så han är otroligt viktig för Göteborg. Jag menar ju på att de tappade guldet när han försvann.
Själv, ja, absolut.
I fjol var Blåvitt, de klarade Vibe-försäljningen med precis liksom. De höll sig på guldsnitt och gick i ett guldrace där. Men när också Rogne försvann så gick det inte längre. Otroligt bra spelare, en av allsvenskans absolut bästa spelare.
Riktigt, riktigt bra. Sen frågar Emil också om Norlin kommer plocka in Molins till AIK. Och vi vet ju att han sitter på ett kontrakt som håller på att liksom löpa ut. Och han vill väl förlänga, men de har inte kommit överens. Men
Molins är väldigt...
att han gör flytten till just AIK från Malmö liksom.
Molins är väldigt mycket Malmö, ja. Så.
Även om han kanske nu vill om han nu då markerar extra mycket genom att göra den här flytten mot just Malmö, men shit, frågan är om han skulle kunna liksom flytta tillbaka och bo i Malmö sen och...
Nej, det hade väl blivit ett jävla liv. Jag tycker ju att man ska tona ner de där
det där hatet.
Ja, precis, vad det där liksom, vad fan. Jag tycker man kan hylla de spelare som är
lojala
liksom, som Kärna och Rydström och så liksom, som alltid har varit i samma klubb liksom. Det är klart att de ska hyllas, men om det är spelare som har varit länge i någon och ändå väljer att byta till en annan storklubb, det kan man få göra utan att det ska föda ett jävla hat liksom. Man kan hylla den positiva sidan och så får man skita den negativa.
På annars får man flytta typ till Norge eller Danmark. Kolla på, det vet jag inte hur het Agon Mehmeti var bland allsvenska klubben, men han flyttade ju från Malmö till Stabæk. Och han är ju också väldigt, väldigt mycket Malmö.
Ja. Nej, men jag som betraktar allsvenskan objektivt och ser det ur ett större perspektiv, jag ser ju mycket hellre att om nu Molins inte liksom hittar rätt i Malmö och han vill byta klubb, så ser jag ju tusen gånger hellre att han går till AIK än att han går till någon dansk klubb. Att vi förlorar Molins i svensk fotboll, det är klart att vi vill ha kvar honom i allsvenskan. Så måste vi resonera som brinner för serien snarare än enskilda klubbar. Alltså, så att i det läget är det självklart, ska han lämna Malmö så ser jag hellre att han går till en annan svensk klubb, oavsett det är AIK, Göteborg eller Hammarby.
IFK Norrköping kanske liksom, fyller på med honom inför.
Eller Norrköping till exempel, som kanske är en mindre kontroversiell flytt då i det perspektivet. Men mycket hellre det än att han ska dra iväg till en dansk jävla sketklubb.
Fredrik Larsson pratar och frågar hur IFK Norrköping kommer påverkas när Jens kommer in och Trasten, inom parentes, fler drar. Trasten drog givetvis till Rapid Wien som vi satt och pratade om. Nu är ju Rapid Wien, spelar väl Europa League och sådär liksom, men det var ändå inte jätterolig flytt, men de får ganska mycket pengar för dem.
Ja, fick väl en
20 mille, va?
Ja, var det så mycket?
Ja, det skrev 20, sen är frågan hur mycket.
Ja, vi får väl se om det ramlar ner 12-15 till Norrköping då när annat har försvunnit och klausuler och utbildningsbidrag.
Men
och
alltså, känns det inte som att Jens ska låta IFK Norrköping rulla på?
Jo, men jag tror precis det, och jag tyckte att ordföranden där var tydlig när han presenterades. De hade sökt en profil som kan ta vidare det Janne Janne har lagt grunden för helt enkelt. Och Jens Gustafsson känns ju som en tränare som påminner både i fotbollsfilosofi och som, ja, i sitt ledarskap helt enkelt, i sitt ledarskap med hur man hanterar människor och vilken sorts kravbilder man jobbar med och hur man tar människor och vilken miljö man ska skapa. Jag tänkte aldrig på Jens Gustafsson, man var så inkörd liksom på att okej, han är nu i AIK, att han ska ta över den, han skolas in här i AIK, han tar över den dagen Andreas Alm försvinner. Nu blev det ju, det blev ju väldigt oväntat så här, men när man sätter sig ner och tittar på Jens Gustafsson Norrköping, ja men då kändes det ju där helt självklart.
Ja.
Men det är klart att han får ju sina utmaningar i just det som han skriver där, att nu försvinner X antal spelare. Traustason då lite överraskande då att han gör klart innan ett EM, för han är ju med i Islands trupp där, kunnat göra ett bra EM, få bättre bud, men han var väl helt enkelt, tyckte väl att det här var exakt rätt steg för honom att ta då. Du har Kujovic som kommer i EM-truppen, det höjer ju hans marknadsvärde, det gör honom mer attraktiv för andra klubbar, för han dessutom gör ett inhopp eller två och vräka in ett mål eller något sånt, då kan han ju få ett jävla fint erbjudande, så där får man väl också räkna med att han försvinner då. Och så lite frågetecken på Nyman då.
Mm.
Men det är klart, nu får de ju betalt för det va? Och det finns ju en hel del anfallare i Allsvenskan att lägga pengar på. Jag menar, du har en, där tycker jag man kan se, du har en klubb i Kalmar då som har dåligt med pengar. Och Norrköping får in lite pengar och behöver en anfallare, då har Marcus Antonsson där. Det skulle till exempel vara en klockren värvning för IFK Norrköping och hämta Antonsson om man behöver förstärka efter Kujovic. Nu är det inte exakt samma spelartyp och det skulle krävas att man får inte ha samma tydliga referenspunkt. Å andra sidan, hittar du exakt en sån spelare som Kujovic, det är inte säkert att Norrköping gör det, utan man kanske måste skruva lite på modellen där och då ta in en spelare som är jävligt big i boxen istället.
Mm. Ja, han är ju jävligt nyttig för Kalmar.
Ja,
det är inget snack om
saker. Ja, han är ju sin mål i ett lag som inte fungerar, va? Ja, exakt. Det är bara att ta sig hatten för det.
Ja, så att det blir intressant att se och se vad, om de plockar härifrån eller de plockar från andra ställen. Sen blir de ju med Kamarama på grund av hjärtproblemen, även om han nu ska spela fotboll i USA.
Ja. Svårt att uttala sig om det där. Det blir liksom en diskussion om läkare. Vilken läkare vet bäst. Men det låter ju lite obehagligt.
Ja,
att när ändå så många läkare har gjort en bedömning som är på gränsen. Och sen så väljer han då ändå. Det är ju ett beslut som landar hos honom ytterst. Men det låter lite obehagligt tycker jag.
Ja,
vi vet ju i fotbollen. Det finns ju en hel del liksom historier med spelare som har dött på planen och så här va. Så att jag tyckte att det lät obehagligt där. Jag hoppas verkligen inte att han chansar, men det verkar ju lite som att han kanske gör det.
Rasmus Lindgren.
Ja, till hem till Allsvenskan.
Ja, exakt. Det är BK Häcken och IFK Göteborg och han gjorde mål här igår. Det var det väl för skåningen i kvalet mot... Vet du, de Herakles eller Utrecht, jag kommer inte ihåg hur det var. Det är Joel Eriksson som frågar hur vi ser på det där. Och hans önskan, spelar han då mittback i Skåningen? Nu kan han väl spela på mittfältet också.
Alltså han är ju mittfältare i grunden, så det tror jag alldeles säkert.
Han skulle kunna passa på IFK Göteborgs mittfält. Eller?
Ja, men vad fan, de har spelarna där redan. De har ju Sebastian Eriksson, är ju mer defensiv i grunden. Albeck är ju också en sån som vill ner och hämta boll där, även om han har fin fot framåt och så. Albonos lirar ju också mittback emellanåt och så, även om den jäveln verkar kunna lira precis var som helst på en fotbollsplan. Men nej, jag hade nog, vet inte, jag skulle nog säga, skulle just IFK Göteborg ha en mittfältare, så skulle det nog vara en mycket mer löpstark tvåvägs mittfältare i så fall än kanske en Rasmus Lindgren. Å andra sidan, Lindgren skulle göra nytta i IFK Göteborg, han skulle göra nytta i de flesta i alla allsvenska lag helt enkelt. Han har ändå spelat lång tid och en bred erfarenhet av fotboll på en lite högre nivå, så skulle vara en kanonvärvning för vilken klubb som än tar honom.
Och sen är Mats Gren har inga problem att säga ja, det är en bra spelare som vi har koll på. Han har uttalat sig om en del. Sonny Karlsson vill inte säga någonting, men han snackar om att det är en bra spelare. Och sen snackas det om Mikael Antonsson. som för några år sedan kändes som en bra lösning för IFK Göteborg. Nu är han 34. Jag vet inte om jag tycker att det är så bra lösning. Jag tycker att Rogne och Biasmi känns bra. Sen evigt unge Hjalmar Jonsson finns ju alltid.
Jo, men då har de islänningen där också på lån. Hermansson. Han kommer ju också med i truppen, i Islands EM-trupp. Sju allsvenska spelare i Islands EM-trupp. Jag ska ju följa Island under EM på plats i Frankrike där, så det blir kul med många allsvenska spelare också.
Det blir svettigt direkt för dem.
Mot Portugal, ja. Ja, herregud. Men du vet, vinner de med 3-0 där, va? Då är ju Lagerbäck hetast hela Europa. Jo, men han har ju nollat Ronaldo för två gånger.
Ja, jo, absolut. Minst 3-0 hade ju varit jävligt fett, alltså. Om han hade gått ut och... ja. Gisö, där är det folk som frågar om. Simon Lidåk och tycker att det pratas för lite om det.
Jag kan hålla med om att det har pratats lite för lite om det. Men det har hänt så jävla mycket. Allsvenskan har varit så jävla mycket att prata om. Nu kommer ju det här med AIK, och så hade du Östersunds fotboll, och så har ju tabellen varit lite upp och ner.
Det har varit bangers och skit.
Ja, så det har varit lite stök som har tagit fokus från det. Och sen har du liksom Malmö som suger åt sig allt intresse i alla frågor nästan. Liksom, som går lite... gick lite halvknackigt, och det har varit så jävla mycket, så det var fel säsong för J-Södra att explodera. Fel år.
Ja,
jag skulle explodera typ 2010 när Allsvenskan var en av de sömnigaste säsongerna jag kan påminna mig om. Då skulle de slå till J-Södra. 2010 var ett jävla konstigt år.
Nu har de ju fallit ner till 10:e plats. De kan fortsätta falla.
Ja. Så att då kanske de ska vara nöjda att vi inte pratar så mycket om dem när de närmar sig en bottenstrid där. Så brukar det vara, va? Fansen brukar efterlysa att vi ska skriva om lagen när de ligger i toppen, men när de ligger i botten så brukar de inte vilja ha så mycket publicitet runt det.
Jag ser fram jättemycket mot IFK Norrköping, GIF Sundsvall. Se om GIFarna kan röra om Norrköping, även om det blir otroligt svårt, men de har ju överraskat den här säsongen.
Ja, de var inte så bra senast. De började bra senast, GIFarna, men sen har de ju fan på att tappa matchen mot Falkenberg där hemma till och med. Så att, jag vet inte, vi kanske börjar säga att det bara tar emot lite för GIFarna också här nu.
Jag var och träffade Emil Forsberg. Han bara rusade in klockan 7 för att han skulle se på GIFarna mot
Falkenberg. Ja,
han missade inte den matchen.
Ja, fint, hjärtat kvar i norr.
Men Helsingborg är ju sexa i tabellen. Alltså,
är de sexa nu? Var ju fan trea för ett tag sedan.
Ja, men de
räcker ju att spela ett kryss, så tar du 7 placeringar i den här jävla ligan.
Men du kommer ihåg när vi satt och pratade här om att Henke gjorde fel.
Han stängde träningen.
Ja, han stängde träningen.
Ja, de har väl gått rent sen de stängde den jävla träningen.
Han såg nu i steket. Vad har hänt där liksom?
Ja, nej, men det är ju slakthusteorin där, vet du. Vi såg även någonting så går de ju rakt
ut.
Så att vad som händer nu är väl att AIK kommer gå som en raket i Allsvenskan när vi ägnar en halvtimme mot det här programmet och döma ut allt de gör på styrelsenivå.
Just det.
Det är ett jävla drag på AIK framöver.
Vi har ju plockat fram en vignett för det där också. Ja. Det ska bli ett nytt inslag där vi hoppas kunna få in lite folk, och vi vill ju, det hade varit extremt spännande att ha Andreas Alm här. Någon gång om han vill.
Han lär väl så fort de har löst allt formellt och alla papper och sånt är påskrivna, så tror jag säkert inte att han är oäven och gästa vare sig på där eller intervjusoffor, så han vill säkert ge sin syn på saker och ting.
Vi ska snart runda av.
Ja, det ska vi, för jag ska till sjukgymnasten. Vad fan är klockan? 10:31. Jag måste dra till sjukgymnasten och jobba lite med min höft och min trasiga menisk.
Oj, oj, oj. Du, är några sista tankar innan. AIK Djurgården, derby.
Ja.
Fritt.
Ja, 2-2.
2-2.
Det blir alltid 2-2 i
derby. Jag spelar typ alltid 2-2.
Ja, det blir alltid 2-2 i derby. Jag satt på och väntade på att Malmö skulle få in 2-2 mot Helsingborg där. Men så fick ju inte Ekrem bollen. Han hade ju helt öppen gata. Va? Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Gartansson eller vad fan det var, som bara kunde släppt den lite till vänster i anfallet efter på i typ 94 minuten eller vad det var. Men han fick aldrig bollen. Han fått bollen där, så han satt 2-2, så det blir 2-2. Så. Egentligen blir det 2-2 i den matchen, kan man säga. Ja. Där blir slutet alltid 2-2. Vi ser 2-2 i AIK Djurgården och
den är på måndag. Vi kanske ska passa på att spela in podd på tisdag, med tanke på att det är massvis med matcher på onsdag. Och så får vi, det blir väl stort fokus som vanligt med AIK, med tanke på det som har dragit igång. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så återigen, sorry om ljudet på Bomans mikrofon är lite svag i början. Men vi hörs igen om några dagar.